Helige Fader, helga oss i din sanning. Ditt ord och ditt tal är evig sanning. Idag på Alla helgons dag, när vi sjunger om himlen och om att få mötas på himmelens strand, så gläds vårt hjärta över att vi har ett hopp som inte bara gäller tiden utan evigheten. Det är gott att tänka på döden när man får tänka på döden som porten till livet. Men så vet vi att den här dagen också har fått en helt annan betydelse än det kanske var tänkt när man bestämde att man ska ha en dag som heter Alla helgons dag. För på senaste åren så har många andra influenser kommit och många ett tänkesätt som är ganska främmande för kristendomen har kommit in. Och jag tänker inte nu bara på det här med Halloween och det som har kommit den vägen, för det har nu inte någonting med kristendom att göra, utan jag tänker mer på det här att man istället för Alla helgons dag så har man ändrat det till de alla dödas dag, att man minns alla döda och så glömmer man bort detta som ursprungligen var tänkt i kyrkan, att denna dag skulle vara till minne av de heliga avsomnade, de som har avsomnat i tron på Jesus Kristus. Vi vet att den här dagen så tänker många moderna finländare på döden. Också kristna finländare och andra tänker på döden den här dagen. Men låt oss inte tänka på döden på okristligt sätt, på ett hedniskt sätt, utan låt oss se på det här med döden och himlen i ett bibliskt perspektiv. Ändå vill jag lyfta fram några saker som har blivit allt mer allmänt i vår tid. Och jag tänker då på icke-kristna sammanhang. Och det är när någon dör, så då vill man alltid motivera döden på ett världsligt sätt. Man vill inte i beaktande det här med Gud och Jesus. Man kan på sin höjd tala om himlen, men då är det också ganska luddigt och det är inte någonting konkret, utan det är mer sådär att det är ingen plåga längre. Och så är det ofta också att om någon dör så talar man om att om det är någon som har till exempel haft cancer, så ser man att nu är det slut med plågorna, att man ser bara på det här. Man tänker inte på glädjen i det tillkommande om man dör i tron. För att inte tala om det att ifall att man skulle missa målet och gå evigt förlorad. Och om någon dör i en olycka så är det viktigt också att få reda på att vad döden ögonblickligen. Kände personen en smärta i dödsögonblicket? Och det är en sak som vi som människor lätt kan fastna i. Och på något sätt så är det ju för det att vi är rädda för döden. Vi är rädda för dödens smärta. Och därför har det också lett till att en majoritet av finländarna är för dödshjälp, för aktiv eutanasi. Man är rädd att när man står inför döden så klarar man inte av det. Man vill inte möta de här frågorna. Därför vill man som på ett sätt vara säker på att man ska dö smärtfritt och utan att behöva tänka på det här allvarliga med döden. Så man ändå innerst inne vet. Man vet att det är sant, att det är någonting allvarligt med döden. Ändå så har det visat sig att de som lider av en obotlig sjukdom och är inne i den här nedbrytningsprocessen, de har inte så stort behov av aktiv eutanasi. Men de som inte är inne i det, så de är rädda för det. Hur som helst så vet vi att Och vi vet också själva som kristna att det här med döden, det är inte alltid så trevligt, utan det är en sak som man gärna skulle önska att inte skulle finnas. Det här är en allmänmänsklig tanke förstås, att döden inte skulle finnas, för tänk vad bra det skulle vara. Men det största problemet, så det är ju att man som människa inte kan kontrollera döden. Man skulle så gärna vilja ha döden i sin hand och på något sätt ha kontroll över den, men det går inte. Man tvingas erkänna att döden är en realitet, ett faktum, att döden är en makt. Men så sägs det ofta att vi ska ju alla dö. Döden är naturlig. Vi ska vänja oss vid döden som en del av livet. Men egentligen så är det här också ett djävulens påfund att tala om döden som någonting naturligt. Om vi ser i Guds ord så är inte döden på det sättet naturligt, utan den fiende. Det var inte Guds avsikt att döden skulle finnas. Därför är det inte naturligt, utan det, man kan säga att det är ett straff över människans synd. Gud har beslutat att, och han sa åt Adam och Eva att om ni äter av frukten så ska ni döden dö. Det var inte hans vilja att det skulle ske så. Men döden är en följd av synden. Och på det sättet är inte döden någonting naturligt, utan det är någonting allvarligt. Det är en fiende till livet. Vi ska komma mer in på det här senare. Det finns en annan sida av det också. När människan av idag stannar inför döden, så kommer ju oundvikligen religionen in i bilden. Och så sätter sig människan ner och börjar filosofera. Man börjar filosofera om guden, religionen och döden. Och då passar inte det här gamla pratet om Guds vrede och Guds kärlek, om helvete och himmel. Det passar inte in. Det anses inte användbart längre. Det passar inte in i dagens samhälle att tala om att det är få som blir frälsta. Det är få som går på den smala vägen som leder till livet. Man får inte ens nämna att det står i Bibeln att många går på den breda vägen som för till förtappelse. Och tyvärr har många kyrkor idag slagit in på en falsk väg. Man vill omfamna så många som möjligt och gör ett stort misstag. Man avskaffar Jesu ord och lära. Man lär inte längre att det är få som går på den smala vägen som leder till livet. Man talar inte längre om att ingen kommer till Fadern utom genom mig, det som Jesus sade. Utan istället talar man om att alla får komma till himlen. Där finns rum för alla. Många gudsordstjänare idag, så tjänar inte Gud och predikar ordet, utan de predikar det som människorna vill höra. De predikar att det går att gå på den breda vägen och att den breda vägen har ett lyckligt slut. Men så är det inte. Människorna skulle så gärna vilja påverka utgången själva. De skulle vilja ha ett sånt här system att har man gjort rätt för sig så ska man få komma till himlen. Man vill inte att det ska hänga allting på den här personen Jesus. Man kan inte riktigt förstå att varför ska Jesus göra sånt anspråk på att alla måste tro på honom. Att det inte finns någon väg till livet utan genom honom. Och det här är mycket religiöst tänkt. För nästan alla religioner går ju ut på det. Att gör gott så får du belöning. Man tänker sig att guden eller vad det nu är, det som avgör det är om det goda överväger så att man har gjort mer gott än ont. Man kan nog vara på det klara med att de som är extremt onda, de ska straffas. Men det att det ska hänga på en person, Jesus, det går inte in i dagens tänkesätt. Det här med nåden, att någonting är oförtjänt, det accepteras inte. Man ska göra rätt för sig. Vi vet att idag så finns ett tänkesätt som inte är kristendom i våra länder, utan det är ett allmänt religiöst famlande. Man kan diskutera mycket om döden, livet, evigheten. Men har man kopplat lös det här från Bibeln, så famlar man i ett mörker. Och sist och slutligen, när man då står inför döden själv, så märker man att grunden håller inte. För det finns bara en grund som håller, kära vänner, när vi står inför döden. Och den grunden är Jesus Kristus. Och honom predikar den kristna kyrkan. Och honom, han ska predikas klar. Jesus Kristus, som är vägen, sanningen och livet. Vi ska nu stanna inför Uppenbarelseboken och slutet av det, av den boken. Vi ska stanna inför livet, döden och evigheten. Jag tänker ta en början i 20 kapitlet, i vers 5. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. De här verserna har tolkats olika genom tiderna. Men ifall vi ser det här bibelordet i ljuset av hela Uppenbarelseboken och hela Nya testamentet, så förstår vi att Bibeln lär en uppståndelse från de döda. Och det är på den yttersta dagen. Då ska alla uppstå. Både onda och goda. Som Jesus säger: förvåna er inte över detta. Ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv. Och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Och den som tror på Jesus har då ingenting att frukta, säger Jesus senare i Johannesevangeliet. Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. Men nu läste vi här i Uppenbarelseboken 20 också om den första uppståndelsen. Och här talade vi om den uppståndelse som sker på den yttersta dagen. Och varför talar då Johannes om en första uppståndelse i Uppenbarelsebokens 20 kapitel? Och det kommer också fram i Johannesevangeliet. Och det är ju samma Johannes som har skrivit Uppenbarelseboken och evangeliet. Här kan vi läsa i 5 kapitlet, vers 25. För Jesus säger: amen, amen, säger jag er, den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds sons röst, och de som hör den skall få liv. Jesus talar om en uppståndelse som ska ske i nuet, för dem som hör sonens röst. Och det är alltså fråga om en andlig uppståndelse. Då en människa kommer till tro, så får hon del av det eviga livet. Senare talar Jesus om den andra uppståndelsen, som inte sker i nutid, alltså då man hör ordet, utan då alla ska höra hans röst. Det är på den yttersta dagen. Men då kan vi också läsa att en del av dem som är i gravarna, så lever redan. Alltså fastän det är gravarna så lever de. Och man kan säga så att de sover och väntar på väckarklockan. Och deras själar ska då förenas med sina kroppar. Och då blir det också så att det som har gjort det onda uppstår till dom. Men om man ser då i uppenbarelseboken så kan man läsa att de aldrig har levat. För när de dör så är det inte en död så att de skulle kunna sen uppstå till liv i domen. Utan de som dör i otron så blir också evigt döda. Och här kan det vara skäl att stanna upp. För vad är egentligen död? Vi tänker oss ofta att död är när man inte vet någonting mer. Då allting är slut. Att det ska vara död. Men om man ser i Bibeln så är det död är egentligen någonting mycket värre än att allting ska vara slut, utslocknat. Vi vet att buddhisterna lär ett utslocknande, ett nirvana. Men det lär inte kristendomen. Utan död i kristen bemärkelse, det är att vara under Guds vrede, att vara borta från Gud, att inte vara nära Gud och under hans kärlek och barmhärtighet. Och det är därför som döden är så förskräcklig. Skulle döden bara vara ett utslocknande, så skulle ju människorna inte ha någonting att frukta. Men när döden betyder det att man är under Guds vrede, så då är det någonting allvarligt. Det är egentligen dödens innersta väsen. Att man är under Guds vrede. Men den trösterik tro att få läsa det som står i Bibeln och få inse att döden som vi tänker den kroppsliga döden när hjärtat slutar slå och hjärnverksamheten slutar fungera, att den döden inte är samma sak som den egentliga döden, att Guds vrede vilar över människan. För har man del av den första uppståndelsen så är man inte längre under Guds vrede utan under Guds nåd och barmhärtighet. Och då är döden inget man behöver frukta. Man behöver inte vara rädd för döden. Det här är märkligt. Och vi får be att Gud ska få lägga de här orden på hjärtat. Att i Kristus Jesus behöver man inte frukta för döden. Vi får också tänka på Jesu ord till Marta. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Frågade Jesus av Marta. Han frågade också av dig. Tror du detta? Det är Jesus som säger det. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså finns det ingen död och fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Gud är en barmhärtig Gud. Han vill möta människorna med nåd och förlåtelse. Det här sista kapitlen i uppenbarelseboken handlar om döden och livet som jag redan nämnde. Och vi kan kort konstatera att det som Johannes säger här i slutet av boken är att det som kommit till tro genom omvändelsen, den första uppståndelsen, så regerar med Kristus i 1000 år, alltså tiden fram till den yttersta dagen. Över dem så har den andra döden ingen makt. Och den andra döden, med det menas tillika också den kroppsliga döden, men framförallt då den död som den egentliga döden, det är att man är under Guds vrede. Den döden har ingen makt för dem som är i Kristus Jesus. Och själen fortsätter att leva med Kristus trots att kroppen dör. Och sen efter den yttersta dagen så ska de få inträda i det nya Jerusalem, där Herren Gud lyser över dem. Det läser vi om i också i kapitel 21, när Johannes säger: och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ned från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Det är härligt att tänka på himlen. Men låt oss trots allt ta upp den sak som så ofta blir försummat. Och det är att det vars namn inte finns skrivna i livets bok kastas i eldsjön. Förtappelsen är evig död. Det finns en mängd ställen i Nya testamentet som visar att evig död inte är det att man slutar att existera, som jag redan sa det, utan faktiskt är ett plågsamt tillstånd av död som inte tar slut. Och det är så att Guds rättfärdighet kräver att det sätts stopp för syndens utbredande. Och när då människor frågar: hur kan Gud vara rättfärdig och god och ändå se på all ondska och allt förtryck som härskar i världen utan att gripa in? Den här frågan så får man ju möta ofta, beroende på, speciellt när jag som religionslärare, om man talar om döden eller om religion i allmänhet, så kommer den här frågan om Gud att hur kan han tillåta allt lidande? Och man kan svara på två sätt på det här. Dels att Gud tillåter det för att ge synden tid så att den avslöjar sitt sanna väsen. Men också det att, och det är kanske det väsentliga, att det att Gud inte genast griper in är att han är barmhärtig och tålmodig med syndare. Han kallar dem och vill ge möjlighet till omvändelse. Och när tiden är inne för hans dom, så då är det fråga om allvar. Och egentligen är det också någonting trösterikt i läran om den eviga fördömelsen, om förtappelsen, om helvetet. För egentligen är det ett uttryck för att det onda inte ska få existera. Att det onda inte har någon framtid. Som kristna får vi vara glada för att Bibeln lär att det finns en förtappelse, ett helvete. För det ger oss visshet om att i himlen, där finns inte något ont. Det är synden som är orsak till förtappelsen. Och dess yttersta konsekvens så är just förtappelsen. Och när Bibeln då så allvarligt talar om det här, så är det inte bara för att omnämna det så där i största allmänhet att det onda ska ha ett slut. Utan framförallt är det ett uttryck för Guds vilja att ingen ska gå förlorad. Helvetet är ursprungligen till för djävulen och hans änglar. Gud vill inte att någon människa ska hamna dit. Han vill att alla ska bli frälsta. Och därför erbjuder han i evangeliet syndernas förlåtelse för Kristi skull. Människan ställs i dödens närhet inför en oerhört viktig fråga. Det är fråga om evigt liv eller evig död. Visst skrämmer helvetet oss. Men ändå så måste vi säga att det himmelska också lockar. Den himmelske fadern har förbarmat sig. Han har sänt oss sin son, som har brutit sönder dödens makt och öppnat en väg. Det är han som har kallat oss från den andliga döden, från synd och otro, till liv i gemenskap med honom. I predikotexten kunde vi läsa om en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Och där står livets träd som bär frukt. 12 gånger varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Det här är på ett sätt en härlig bild. Det knyter samman Edens lustgård i skapelsens början och det nya Jerusalem i fullkomligheten i Guds himmel. När Johannes skriver om denna härliga stad så kan han inte annat än låta uppmaningen ljuda. Den uppmaning som vi läser i 7:e versen i sista kapitlet i Bibeln. Och se, jag kommer snart. Saliga den som håller fast vid profetians ord i denna bok. En uppmaning om att hålla fast vid profetians ord. Hålla fast vid detta så att inte allt det härliga ska gå förlorat. Vi kan inte ens ana vilken nöd det är för Johannes som har fått en inblick i den himmelska härligheten. Då är det inte bara ett kallt konstaterande att hålla fast, utan det är en brinnande uppmaning till kristna att hålla fast vid profetians ord. För Johannes som hade fått se in i härligheten, så han visste vilken outsäglig skatt som finns, som väntar på oss i himlen. Därför kan han inte något annat än uppmana oss att hålla fast. Och det får vi göra. För det är vårt, egentligen är det allt i vårt liv. Det här betyder allt. Skulle livet inte ha någon fortsättning, så skulle det inte vara någon mening med att predika Herrens ord. Men eftersom det finns en himmel, en härlighet som inget öga har sett, och som vi inte ens kan fantisera med vårt förstånd hur härlig det är, men som Johannes fick en inblick i där på ön Patmos, så vi får ta det på allvar. Att det väntar en stor härlighet, där vi får se Guds ansikte. Hans namn ska stå skrivet på våra pannor. Ingen natt ska finnas mer. Man behöver inte ha några lampor. Det behöver inte finnas någon sol. För det är Herren Gud som lyser över alla. Och vi får regera som kungar i evigheters evighet. Tänk vad underbart. Och då kommer vi till frågan. Har du del av den första uppståndelsen? Äger du denna visshet som tron på frälsaren ger? Kära vän, Gud har kallat dig. I dopet blev du döpt in i gemenskap med honom. Genom sitt ord, genom evangeliet, kallar han dig och föder dig på nytt och på nytt. I honom har du del av den första uppståndelsen. Det är inte någonting du har åstadkommit själv. Det är Gud som har uppväckt dig från dödens tillstånd. Från att du var under Guds vrede har han uppväckt dig genom sitt evangelium, så att du nu äger liv i honom. Och därför får du vara viss om att döden har ingen makt över dig. För du är i Herrens hand, i frälsarens hand. När vi tänker på det här, så kan vi inte annat än utbrista: kom Herre Jesus, kom nu medan jag är i din hand, innan jag sliter mig loss, innan världen drar mig bort från din hand, innan djävulen rycker mig från din hand. Kom snart Herre Jesus, men var inte orolig. Det är Herren som håller dig i sin hand. Han har inte tänkt släppa taget. Och han betygar också jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Och må Bibelns sista ord få vila över oss. Herren Jesu nåd vare med alla. I den nåden får vi säga. I den nåden är allt gott. Amen. Låt oss be. Käre Herre, vi tackar dig för att du är livet. Vi tackar dig för att vi inte behöver vara rädda för döden. Vi tackar dig för att du har brutit dödens makt och tillintetgjort den i din son Jesus Kristus. Bevara oss, Herre, i ditt ord, profetians ord. Håll fast oss så att ingen rycker oss från dina händer. Ja, Herre, vi tackar dig för att det är i dina händer vi är. Dina händer kan vi vara trygga. Trygga nu inför döden, inför evigheten. Allt tack vare Jesus Kristus. Amen.